Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old
hockey game. Hallå, 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 hallå,
hallå. Hallå, hallå och välkomna till NHL-podcasten med Jonathan Broccolipajen Ekelim. Ni hörde där. Som vanligt, precis i öppningen i Stockholm. Mm. Och mig, Per Bjurman, inte som brukat i New York, utan i Lakewood Ranch, Florida.
Oj,
en underbar community söder om Tampa i Florida.
Oj.
Här råkar jag befinna mig nu sedan några dagar tillbaks, sedan helgen.
Ja. Ja, jag är så avundsjuk, vet du.
Ja, det har du anledning att vara. Ja, jag fick nog av New York och depp och misär och elände i New York. Så att jag tog mig till Florida för att jobba. Jag har ju varit på hockey i Tampa. Och nu är jag hemma hos den legendariske Peter Siebner. Känd som the CEO of everything.
Precis. Läser man bloggen har gjort det under 10-12 års tid. Då vet man vem Peter Siebner, och det gör man kanske annars också eftersom att han är the CEO of everything, och ja, han är väl han är delaktig lite vad som helst som har med företagsamhet att göra, inte minst kanske Elite Prospects.
Ja, det är ju huvudsysslan då. Och han bor sedan några år här med sin familj och nu är jag inneboende en stund och sitter i just nu i ett rum, det är dotterns rum som jag har fått tag över.
Jaha.
Så jag får tacka Sunny Bell för att jag får ockupera det här rummet och spela in den här lilla podcasten här. Jag hade tänkt sitta ut, men det är lite för kyligt just nu. Vi har en liten köldknäpp här, så det är bara 15-16 grader varmt.
Ja, just det. Och vi får se hur det går här med en hund som inte är helt förtjust i dig och ett par hörlurar som du har fått ta fram som backup här, eftersom att dina ordinarie är kvar i New York, va?
Ja, precis. Ja, nej, hunden Titus är mycket skeptisk till mig. Främling från norr. Det gick bra igår kväll under hockeyn. Då hade jag mutat honom med tillräckligt mycket godis för att han skulle tycka att jag var okej. Okay. Men okay. I huvudsak har det mest varit skällande och morrande och hoppande upp och ner så fort jag dyker upp.
Okay. Ja, ja.
Han tyckte så jag glömt nu på morgonen igen vem jag är. För nu så fort jag visar mig så var det ett utbrott.
Ett utbrott.
Som var, vad fan är du här fortfarande, din jävel?
Okej, ja, ja.
Det är en liten chihuahua dock, så han skräms inte direkt. Men det kan låta.
Det känns som att Bjure Biff är lite mer skräckinjagande då.
Ja, förmodligen. Men det kan höras då, om han får för sig att prata.
Du ska ut igen.
Ja.
Ja, men jag är ju oerhört. Du har alltså gått på Tampa-matcher, det är ju helt sjukt. Du har åkt hiss med typ Phil Esposito, eller i alla fall.
Nej, jag har inte åkt en hiss. Jag har gått i trappor med honom. Ja, alltså. Nej, det var ju så. I helgen, lördag och måndag, såg jag Tampa Nashville i en tom Amalie Arena.
Katedralen?
Ja, nej, det är Bell Center i
okay då.
Montreal. Det här är rymdskeppet på Channel Side Drive.
Ja.
Men det är ju, de har ju, det är ju lika, de hade ju tänkt att ha publik på sina matcher, men det är tomt där också, det är väldigt konstigt att se.
Ja.
Precis som, ja, det är ju en egenartad upplevelse.
Ja, nej, precis. Och det skulle ju varit, men i Tampa, om vi pratar deras fall nu som vi snöar in på, vilket inte jag har något emot här i början av podden, så skulle det ju varit Banner Nights och så vidare. Det skulle ju varit, skulle firat titeln liksom, men det har de fått skjuta upp. De kommer inte ha det firandet förrän liksom publik släpps in igen. För att det är ingen idé att ha det för en tom arena liksom.
Nej, den hänger ju där, men den hänger halvvägs till taket.
Ja.
Och den kommer att hissas upp först när de får ta in publik igen. Mm. Vi får se när det blir. Det är ju extremt mycket folk där nu för att det är ju Super Bowl på söndag i Tampa. Med Tampa Bay Buccaneers på ena planhalvan.
Just det.
Det är nog, om det inte är allra första, så det är det första på väldigt länge som ett NFL-lag är på hemmaplan i Super Bowl.
Ja, det är ju ganska historiskt.
Mm. Ja, men det har ju varit då, det är ju uppladdningen för detta jätteevenemang som liknar ingenting. Redan i helgen, en vecka före, så var det liksom hur mycket folk som helst och ett fruktansvärt... De vet hur man bygger upp något inför ett sånt evenemang. Och NHL har en del att lära sig som bara försöker komma igång så fort som möjligt. Det hinner ju bli en väldigt, väldigt, väldigt förväntan på en Super Bowl.
Ja, precis. Med att det är ett sånt glapp mellan semifinalerna och själva Super Bowl-finalen då.
Ja.
Ja. Men hur går det upp egentligen med pandemin som pågår här? Det känns som att det är lite lösare restriktionsväg nere i Florida.
Det kan man lugnt säga. Det känns... att komma från New York är lite chock faktiskt. För att här nere så är det mesta rullar på ungefär som vanligt nu för tiden. Det mesta är öppet och det är väldigt mycket människor ute och rör sig. Och så man blir både... Först är det väldigt upplyftande efter allt depp i New York. Men ja, man blir lite fundersam också, förstås.
Ja, om det ska vara 20 000 pers eller någonting på Super Bowl ska de väl släppa in.
Ja, men de ska väl vara utspel. Det är ju en stor arena och det är utomhus.
Precis, men jag har noterat att Tiki-baren är öppen.
Ja, jag satt en väldigt trevlig kväll i Tiki-baren. Det är ju en magisk plats. Men man saknade ju dig och de som ska vara där.
Ja, precis. Jag vill tillbaka dit så snart som möjligt när det känns möjligt, helt enkelt.
Ja, kommer kanske dröja ett tag till.
Det räknar jag med faktiskt. Ja. Men vi har ganska mycket att diskutera idag, känns det som. Det har hänt en del sen förra veckan och det mest givna att börja med tycker jag är det som hände kort efter att vi spelade in senast. Och det var ju att vi har fått vår första svenska general manager i NHL.
Ja, på väldigt oväntade dramatiska grunder. För att plötsligt sa Jim Rutherford, gamlingen i Pittsburgh, general manager, verkligen out of the blue, sa plötsligt upp sig bara. Och sa att, nej, nu får det vara nog. Jag vill inte göra det här längre.
Nej, precis. Det var ju så pass att inte ens hans fru visste om det.
Ja, han visste det knappt själv, lät det som, när han pratade om det. För han sa, det var ju någon som sa, men vi bara häromdagen så lät det som du hade långsiktiga planer. Ja, då hade jag inte tänkt på det här.
Nej. Ja, och det har fortfarande inte riktigt kommit fram. Och han har inte velat vara specifik kring detaljer varför han har kommit fram till det här plötsliga beslutet. Liksom. Men rykten, ja, det är flera olika rykten och det är svårt att säga om det är sanningar eller rena spekulationer, men ett av dem som nämns allra oftast är ju då att han ska ha velat trada bort Chris Letang i den här svåra situationen som Pittsburgh står inför och som du skrev en krönika om i början av säsongen också där, när den här åldrande kärnan kanske håller på att bäst före datumet håller på att passera, och ska de agera nu eller ska de låta dem age out så att säga och hamna i en Chicago LA situation som du jämförde med. Och att Rutherford då skulle vara beredd att trada Chris Letang, men att ledningen med Mario Lemieux, exempelvis ägargruppen där, nej, så kan du inte hålla på. Och då kände Rutherford att nej, det här kommer inte gå. Alltså jag kan inte fullfölja mina planer som general manager.
Men det är ju bara ett rykte. Det finns ingen som har bekräftat att det skulle stämma.
Nej, snarare har det väl liksom allt möjligt skjutits ner och sagt att nej, det finns ingen...
Det räcker att någon spekulerar i det på Twitter och så heter det att det är ett rykte.
Ja, det kommer väl från någon beatsnubbe, någon radiojournalist eller sånt där, tror jag, just det ryktet. Sen har det varit också att han vill ha haft klarhet i hans kontrakt, om det ska förlängas. Han är ju 71 bast. Han har faktiskt suttit hemma hela tiden här under pandemin. Han följer inte med till exempel till Toronto-bubblan.
Utan nej, just det.
Han har verkligen suttit hemma under...
Ja, det måste ha varit en besvärlig situation att sköta ett lag på. Ja. Eller i. Ja. Ja, men istället då så kommer Patrik Alvin in. Mm. Leksands pojken.
Dalmas, va? Mm.
Ja, visst. Han har ju gjort en fin karriär först som scout i Pittsburgh och sen tagit sig längre och längre upp i hierarkin och varit assisterande general manager.
Precis, han blev ju befordrad inför den här säsongen till den titeln, och det är ju bara Anders Hedberg som har varit så högt upp i hierarkin tidigare i NHL-historien bland svenskar. Så att, och nu helt plötsligt...
I Ottawa då?
Ja, precis. Och nu blir det Alvin till med general manager. Det är ju visserligen då interim, alltså de håller just nu på och inlett processen att hitta ny general manager. Det kanske vi kommer in lite mer på, men om vi pratar Alvin just nu så är det ju en häftig resa att gå från liksom... Ja, ingen enorm spelarkarriär hemma i Sverige till att, jag tror det var Dan Labråten ska jag säga nu. Jag har en gång i poddens historia sagt Labraten.
Ja. Det är en av de bästa felsägningarna. Det är den och Esposito som står ut.
Dan Labrata. Dan Labrata. 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 Labrata.
Det är den värsta sen Esposito.
Ja. Som fångade upp honom och fick honom att liksom, alltså först var det Montreal han var i som organisation där och scout och så vidare, och sen så blev det Pittsburgh, och sen har han liksom jobbat sig upp i hierarkin, och framförallt har han ju en bakgrund som scout. Han har varit chefscout i Europa, han har varit head scout totalt i liksom Pittsburghs organisation och gjort det med den äran.
Ja.
Det finns flera exempel på det. Pittsburgh har ju faktiskt draftat väldigt bra, får man säga, med tanke på att Rutherford varit väldigt duktig på att trada bort första runda val och satt, och även hans företrädare Ray Shero, och satt hans scouting-kår i en svår situation att hitta spelare i andra, tredje, fjärde, femte runda. Men där har de ju hittat en Tristan Jarry, en Jake Gensel, en Brian Rust till exempel genom de här åren. Så att de har gjort det väldigt bra. Och även sista året här skulle jag vilja kunna ta ett exempel som att Kalen Addison, som de tradade till Minnesota för att få, som Alvin var med och verkligen, det var ju när han var head scout och draftade, som de kunde få Jason Zucker för. Ja, jag ska inte bli så detaljerad, men han har i alla fall gjort ett väldigt bra jobb som head scout och därför förtjänat den här befordringen. Det var ju Rutherfords beslut att sätta honom på den här positionen.
Ja.
Och Rutherford är ju alltså, han är ju redan invald i Hall of Fame innan han har slutat. Så det är ju verkligen legendar. 3 Stanley Cups, 2 med Pittsburgh och 1 med Carolina dessutom.
Ja, ja, men det är ju så. De ska leta på en, och rätt så snabbt vill de ju ha en fast permanent general manager, men Patrik är ju med i den diskussionen också. Det kan bli han.
Precis, han är den första som har intervjuats. Jag tror han intervjuades häromdagen, tisdags. Vi spelar in det här på onsdags eftermiddagen svensk tid. Och jag har läst det i The Athletic, där deras Pittsburgh-redaktion, att någon källa inom klubben sa att Alvin är mer aktuell än ni tror för det här jobbet.
Ja, det tror jag också. De har ju bra koll på honom och vet att han kan organisationen och så. Det skulle ju vara en sömlös lösning. Som
heter. Precis. Precis, för han har ju varit där i 15 års tid ungefär och han har haft många olika roller. Han har en väldigt mångfacetterad bakgrund inom organisationen. Och det är liksom, källorna då som, till The Athletic, de sa liksom att han har en enorm work ethic, väldigt arbetsmoral. Riktig arbetsmyra. Han är en av ligans smartaste personer, sa den här personen. Vi har ju själva inte så bra koll på Alvin, så vi får ju förlita oss lite på vad andra säger.
Jag har träffat honom. Vi har träffats på draften i Dallas. Vi har ju väldigt många gemensamma vänner och alla tycker jättemycket om honom.
Precis, och något som jag gillar är ju att han har ett sinne för analytics. Han är ganska liksom modern i sitt tänk och säger så väldigt smart, att ha ett naturligt sinne för siffror och matematik och allt sånt där som ändå ingår i ett general manager-jobb att ha koll på. Så sen kan man ju tycka vad man vill, att de har signat då, till exempel Jack Johnson och Cody Ceci, såna killar som inte går hand i hand med analytics-communityn. Men det tror jag inte vår vän Alvin haft så mycket del i. Men det är en smart, verkligen en riktig hockeykille.
Ja. Samtidigt så är det ju då ett svårt jobb, eller kommer att bli, i Pittsburgh, för att obönhörligen är det så att förr eller senare så måste de verkligen ge sig kast med en rebuild.
Ja, precis, och det kan vi bara säga först, det tror jag säger sig självt, så att det behöver jag knappt nämna, men i det här läget när han är interim general manager så har han ju i princip inga befogenheter alls. Skulle han nu, han kan ju liksom inte trada Letang eller Malkin, det kan han ju inte, men skulle han mot förmodan lyckas med det ändå, gå bakom ryggen och så vidare, då skulle han ju bli sparkad direkt.
Ja.
Han kommer inte kunna göra någonting ordentligt förrän de fattar ett riktigt beslut.
Precis.
Men absolut, visst är det en intressant period de är inne i Pittsburgh, men det som, utifrån vad jag läser och utifrån vad jag ser och uppfattningar jag får mellan raderna, från det så Lemieux liksom och gänget där, de verkar inte riktigt vilja att börja om här och trada Letang och trada Malkin i första hand. De har ju bara ett år till på sitt kontrakt efter det här, medan Crosby har flera år till. Men de vill, framförallt Lemieux verkar som vill liksom se den här gamla kärnan, var Pittsburghers for life. Liksom. De ska i steget göra en rebuild on the fly snarare än att bygga om från grunden.
Ja, Och konstigt när man har hört dem prata nu från ägarhåll, så de ser det ju som att de är i en win now situation och ska krama fram en Stanley Cup till här. Det låter lite verklighetsfrämmande tycker jag.
Ja, alltså precis. VD:n där sa ju att vad förväntar ni er av nästa general manager, den här kommande anställningen? Och det är så här, add banners. Alltså, det ska upp fler vimper i taket där.
Ja. Ja, det låter lite konstigt tycker jag.
Men samtidigt så, för visst, det finns ju dåliga exempel på organisationer som har tänkt så, som har haft en dynasti bakom sig lite grann, alltså Chicago och Los Angeles som du har nämnt. Men sen kanske de sneglar lite på Boston som ändå i steget lyckats genomföra en, alltså på sätt och vis en hyfsad generationsväxling, en överbryggning i alla fall, som gör att fallet kanske inte blir så långt. För att just nu, Bergeron är ju liksom 35, Chara rämnar ju till slut här, nu var jag över 40 bast, Marchand är ju 30 plus och så vidare, men de har ändå fått in en Pasternak, de har fått in en McAvoy, de har fått in en Carlo, en Jake DeBrusk till exempel, utan att göra en rebuild. Det har ju verkligen varit en lyckad on the fly liksom. Och jag menar, Crosby är ju i, han är ju yngre än Bergeron och Malkin, jag säger, det är ju, de är ungefär samma generation på Pittsburghs kärna där som Boston har på sina gamla killar liksom. Och de har ju en Gensel, de har en Marino, de har en Jerry som kanske kan hålla som första keeper. Det finns ju pusselbitar för Pittsburgh med lite fler tweaks att fortfarande vara respektabla i ett eller två eller tre år till. Så på det viset kan jag förstå att de inte bara vill förstöra nu när de ändå har två generational talents, kanske till och med tre om man räknar in Letang lite.
Ja, men tycker du Malkin har sett bra ut i år? Det kommer vi säkert att komma in på i ett senare segment. Precis. Det är ju kanske förståeligt, men det är också farligt. Väntar man för länge, då kan det bli som för Detroit.
Precis, alltså Detroit är ju verkligen ett sånt exempel också, att bara tvångsmässigt hålla kvar. Och i deras fall så var det för att de ville hålla kvar sin mäktiga svit på 25 raka slutspel typ.
Ja.
Och lite samma är det ju med Pittsburgh nu. De har ju 14 raka slutspel.
Ja, de har ju klart längst svit i hela ligan nu, by far.
Jag tror att tvåa är Nashville på 6 raka, kan också. Jag tror faktiskt det. Så Crosby har ju bara missat slutspel en gång, och det var ju debutåret. Sen dess har de gått i varenda slutspel.
Ja. Men det har tagit slut väldigt fort på senare tid.
Precis, och det är ju det som gör att man inte har så stort hopp ändå kring Pittsburgh, att de har gjort bort sig ganska ordentligt och åker ut mot Montreal med underbrak, vill jag säga, här i bubblan senast, och sen förnedringen, som asfalteringen Islanders utsatte dem för året innan när det blev 4-0 i matcher.
Ja.
Så ja, det skulle jag vara general manager för Pittsburgh, om vi säger att Jonathan Ekeliv is the new general manager of the Pittsburgh Penguins. Då skulle jag ju förespråka att trada Malkin och Letang.
Hur skulle det bli då? Skulle du hålla på Tampa i alla fall?
Ja, det skulle jag nog göra. Så därför skulle jag inte vara aktuell. Och det är nog inte oavsett hur mycket jag än försöker.
Nej, jag tror inte det, Johan.
Du tror inte det? Nej. Jag tror Alvin ligger bättre till.
All heder åt dig, men du är inte en människa än.
Men det är otroligt svårt beslut också att gå ifrån sådana klubbikoner naturligtvis.
Ja, jag vet inte hur de ska göra, men jag tror att det är önsketänkande att tro att det här laget vinner Stanley Cup nu.
Ja, men om vi kommer in på lite andra förutom Alvin som är aktuella, för att det som talar emot Alvin är ju hans bristande erfarenhet som general manager och allt vad det innebär med att förhandla kontrakt och sånt där. Det har jag inte mycket erfarenhet av. Så finns det ju, alltså det pratas ju om att över 20 pers är med på listan och att flera av dem har hört av sig själva till Pittsburgh.
Ja, det är väl ett jobb många vill ha förstås.
Precis, exakt. Alltså naturligtvis Peter Chiarelli, han dyker ju upp fortfarande överallt i såna här diskussioner. Men de som verkar ligga bäst till, jag kanske missar något namn här nu, men de, när vi spelar in just nu, känns det som att bland annat Chris Drury i Rangers, som jag har varit en sån här aktad assisterande general manager ett tag och som har varit aktuell för flera jobb. Det har varit Chris McFarland i Colorado, som också enligt många sådär ska vara den verkliga hjärnan bakom dagens fina Colorado Avalanche, medan Joe Sakic är ansiktet utåt, men det är McFarland som gör grovjobbet liksom. Även i Boston där, John Ferguson Jr., som var en otroligt misslyckad general manager i början av 2000-talet i Toronto Maple Leafs. Var ju så här lite supertalang då, blev general manager i en sån stor klubb redan som 30-35-åring. Men misslyckades kapitalt, men har sedan dess gjort ganska bra ifrån sig i andra organisationer, San Jose och nu Boston. Och att Pittsburgh ser lite som att ja, men Mike Salomon var en totalt misslyckad coach i Boston, just Boston, en gång i tiden innan han samlade på sig erfarenhet, drog lärdomar och blev en jättebra coach, Stanley Cup-vinnande coach här i Pittsburgh, medan Ferguson kanske har lärt sig saker under sina år och faktiskt gjort ett väldigt bra jobb här på slutet och kanske värd en andra chans. Så.
Ja, och sen har de ju gått öga till Jason Botterill i Pittsburgh också.
Precis, som ju har hakat på ett jobb i nya Seattle Kraken där väl som assisterande general manager till Ron Francis, men han skulle säkert vara aktuell. Det roliga är ju att alltså det är ju snack om en plantskola det är Pittsburghs organisation för både general managers och coacher. Alltså det är, vi behöver inte prata coacher där, men det finns ju massa exempel på sådana som har varit i AHL-laget som har blivit huvudcoacher antingen i Pittsburgh eller andra organisationer. Men om vi bara kollar rent general manager-mässigt. Alltså när Rutherfords första år i Pittsburgh 14-15, hans assisterande general manager då var Jason Botterill, det var Bill Guerin och Tom Fitzgerald.
Ja.
Fitzgerald, nu general manager i New Jersey, Bill Guerin, nu general manager i Minnesota, och Botterill blev general manager i Buffalo och nu i Kraken.
Ja, jag tycker ju samtidigt att det är lite mycket så här good old boys i NHL, att sån som Chiarelli kan ju bort så mycket som helst, men alltid aktuell. Och att det är liksom fekt då, kanske inte våga satsa på Alvin. Dels tror jag det ligger honom lite i fatet att han är svensk också, så att de vill ha nordamerikaner helst och skydda sig själva. Jag tycker det visar sig i Buffalo, även om det inte går så jättebra för Buffalo, men han har ändå gjort intressant jobb inför säsongen. Kevin Adams, som har haft noll erfarenhet av det här jobbet, har varit bra. Det blir lite för mycket av det där att vi köper spåret som vi är vana vid.
Precis, ja exakt. Så det vore ju mycket modigare och mer nytänkande att ta Alvin, och kanske bättre än att ta något gammalt säkert kort som vi vill sparka någon annanstans. Liksom.
Ja.
Eller på pappret ett säkert kort då. Så, annars har jag hört att just Fitzgerald som är i New Jersey nu, att det han är egentligen första alternativet, att om inte han hade varit där nu så hade han redan varit anställd i Pittsburgh som ersättare till Rutherford. Men det är ju svajigt att liksom förhandla med någon som redan har kontrakt. Och New Jersey vill väl inte gärna bli av med honom nu när han ganska nyligen har blivit general manager där.
Nej, de bytte general manager redan i fjol.
Det blir ju konstigt. Och just New Jersey som har erfarenhet nu av att de höll på och försökte sno Shaika från Arizona. Och nu har Shaika blivit avstängd i ett år. För att han gick bakom ryggen på Arizona. Så att det där är lite vanskligt. Ja. Men vi hoppas på Alvin. Ja, jag tror det kommer ett besked inom 1-2 veckor. Det låter så.
Ja, det vore väldigt kul. Ja, det har hänt annat också sen senast. Dramatiska saker i New York.
Oj, ja.
Där är då... Tony D'Angelo, som var en av deras stjärnbackar. Det skrevs ju ett 2-årskontrakt med honom så sent som i oktober på 9,6 miljoner dollar. Nu har han spelat sin sista match redan då i New York Rangers efter ett bråk i lördag som blev droppen för organisationen. Exakt vad som hänt är det mest ryktet, men han har ju brakade ihop med målvakten Georgiev efter ett baklängesmål på övertid han var inne på. Det var någon slags handgemäng och andra gick emellan, och general manager Jeff Gorton gjorde klart efteråt att jag hade sagt åt honom att efter han hade haft svårt att acceptera att han var petad några matcher. Hur nu det manifesterar sig vet vi inte, men...
Nej, men han var upprörd på något vis.
Ja, så hände något mer nu så kommer jag att sätta det på waivers. Och det hände. Och det låter lite konstigt när Rangers pratar om att det är egentligen en bra kille och omtyckt och så. Han har ju varit kontroversiell länge, D'Angelo, så jag tror att de bara väntar på ett tillfälle för att göra sig av med honom.
Ja, precis. Alltså, det är inte så att den här upprördheten, eller man ska kalla det, efter bänkningarna var första strulet kring D'Angelo, utan det har ju varit så mycket både liksom som hockeyspelare lite sådär liksom på isen och vad nu, alltså i karriären så, men också utanför naturligtvis med allt Twitter, alltså med hans politiska yttranden, och är ju stort Trump-fan, och han försvarade Kapitoliumstormningen och allt vad det är, och han skulle utmana någon fan på slagsmål utanför Garden, och ja. Ja. Han har ju fått stänga ner sitt Twitter-konto liksom.
Men även det var ju, han var ju kontroversiell redan innan han var draftad av Tampa.
Precis.
Som sen skickade vidare honom innan han hade spelat en enda match i Tampa i alla fall.
Ja, det var ju stökigt i Tampa också. Och grejen var att han var ju en supertalang som junior, och rent talangmässigt så var han ju given topp 10-spelare i draften. Men han ramlade ner till 19:e plats och Tampa snappade upp honom för att det var sådana frågetecken kring hans person. Han blev ju avstängd 2 gånger i juniorkarriären också där i OHL. Dels för att han liksom hånade en domare, och sen var det också internt. Alltså han blev avstängd av sin egen klubb, precis lite liknande Rangers faktiskt. För att han hade då hånat, mobbat en lagkamrat liksom.
Mm.
Så att det här är ju ett mönster som är genomgående i hela hans hockeykarriär liksom, från juniortiden till NHL. Och ja, därför undrar man ju hur det ska bli i framtiden egentligen.
Det känns tragiskt att någon, som du säger, han är ju ändå en talang och en bra hockeyspelare, men kan helt enkelt inte stoppa sig själv från att hamna i ständiga kontroverser och disputer, och förstör ju för sig själv framförallt.
Ja, precis. Jag såg Larry Brooks föreslå att han skulle ingå i NHLs anger management-program. Liksom.
Ja, kanske det. Vad som händer nu är ju oklart. Då. Han clearade i waivers då, och är officiellt i taxiskåren, men han får inte vara runt laget, så han är ju inte med där heller.
Nej, alltså han är ju hemma liksom.
Ja, men man spekulerar ju då i att det kommer en trade, och att den kommer kunna genomföras för att Rangers är beredda att behålla en del av lönen. Men och det sägs ju då att det finns många intressanta. Han är ju ändå så bra. Mm. Alltså, och en writer, eller hur?
Precis, och som du säger, alltså, han är bra. Alltså, han fick ju det här ganska feta kontraktet för att han gjorde en sån fantastisk säsong i fjol. Alltså, han var 4 i backarnas poängliga på 53 poäng. Det var bara 2 efter Victor Hedman till exempel. Så att det är ju en rent offensivt sett i powerplay, så är han ju har ju väldigt hög kapacitet. Men jag är ändå lite förvånad. Alltså, det är ju just därför som det sägs vara lite intresse, för att ja, hörde man häromdagen på TSN Insider Trading där med LeBron och Rager och grabbarna, så sa de ju att det är significant interest. Liksom. Alltså, det kan bli en trade kommande dagarna.
Ja, men jag förstår inte riktigt. Det känns som en stor risk för lagen att få in en sån bråkstake i omklädningsrummet och snacka om och riskera kemin när någon som uppenbarligen tar väldigt mycket plats kommer in.
Ja, nej, jag skulle ju hålla mig borta.
Ja, det skulle jag också.
Ja, det är lite märkligt. Men det ska vi säga. Alltså, visst, det är ju jobbigt här för Rangers, om vi säger att han blir kvar, att de har den här lönen på 4,3 miljoner dollar. Då. Men det som är ett plus för Rangers fall i det avseendet, ska jag säga.
Avseendet, Johan.
Ja, är att han är ju under 26. Och det innebär att köper man ut honom, så blir det precis som i Wennbergs fall, att man bara behöver betala, bara inom citationstecken, en tredjedel av återstoden på kontraktet och inte 2/3 som för äldre spelare. Oftast köper man ju ut äldre spelare. Det är ju sällan man köper ut så här unga spelare, men i det här fallet blir det ju oundvikligt då, om de inte lyckas trade honom.
Ja, men det låter ju som att det kommer att bli en trade då, eftersom intresset ändå är så stort.
Precis, och är det så att NHL-karriären inte liksom kommer på fötterna igen och att han fortsätter att strula, ja, då känns det ju som att det blir en KHL-spelare, för där tar de ju emot Bill Peters, hur mycket dumheter han än har för sig, och Slava Vojnov liksom dömd i USA men kan spela utan problem i Ryssland.
Ja, någon skrev det. KHL är always open for business.
Ja, så vi får se. Nej, precis. Han är ju verkligen, han är ju liksom i sin prime ålder nu, så att det är ju det är ju verkligen en synd att han ska vara så här.
Det är alltid drama i NHL, visst är det? Det är inte sällan det bara puttrar på. Det är alltid något.
Något konstigt är det. Ja, märkligt. Men det är ju bra för oss och, i alla fall. Nu lät det sydligt, men vi har något att diskutera i alla fall.
Ja, och det händer ju mer på den där fronten. Alltså det är ju, blir vanligare och vanligare att spelare som är missnöjda begär trader. Och vi har sett några nya sådana.
Ja, precis. Det var ju någonting vi pratade väldigt mycket om förra veckan. För då fick vi ju djupdyka i traden mellan Patrick Laine och Pierre-Luc Dubois. Du måste nästan säga det.
Ja, Pierre-Luc Dubois.
Ja, precis. Snyggt.
Och även Jack som debuterade med Columbus igår kväll. Och det gick inte bra alls. Han var ju inte i slag och sa själv att det måste bli mycket bättre.
Precis, men det såg inte ut som att han debuterade i Columbus Blue Jackets utan snarare i Columbus Red Coats.
Ja, de hade sina tredje tröjor, men ja. Men Dubois har inte debuterat än för Winnipeg.
Nej, precis. Men gemensamt med Dubois och Laine och även Jack Roslovich som ingick i den traden var ju att alla ville bort från sina respektive klubbar och mer eller mindre uttryckligen begärt det. Det har ju skapat en trend, känns det som du, för nu har vi sett på andra håll också Darren Ferris, alltså agenten som har väldigt många spelare. Han är ju ute och säger öppet liksom att nej, jag vill att, eller jag, men mina spelare här i form av Sam Bennett i Calgary vill bli tradad och Victor Mete, eller Mete eller man ska säga, i Montreal Canadiens vill bli tradad. Och även är det ju lite snack om att Vince Dunn vill bli tradad från St. Louis.
Ja. Mm. Ja, det här är ju tidigare har varit väldigt ovanligt att det åtminstone kommer ut att spelare vill bli tradade.
Mm.
Men det är ju en annan generation det här än den som har funnits förut. Förr var det bara vanligt att man var väldigt mössan i hand igen och var väldigt glad att man fick möjligheten att vara professionell hockeyspelare och tjäna massa pengar och vara nöjd med vart man än hamnar någonstans.
Mm.
Men det här är en annan generation där man har krav på livet och nu vill man vara där man har önskemål där man vill vara och de strävar man efter.
Ja, precis. Och de här spelarna, Vince Dunn tycker jag ju är jättespännande, men jag kan förstå lite grann att han är missnöjd att han inte riktigt får chansen liksom att ta nästa steg och när det väl den öppningen kommer när Pietrangelo och Lella ämnar, då tar de in både Justin Faulk här om året och inte minst Tory Krug. Så liksom öppningen aldrig riktigt kommer. Sen måste man ju ta chansen själv och liksom jobba sig uppåt visserligen.
Okay.
Men av de här spelarna som kom senaste veckan i form av då till exempel Sam Bennett. Så, ja, det låter ju lite konstigt. Visst, han var ju en stor talang då som junior. Gick 4 i draften då. 2014 var det väl. Men har det liksom varit en liten bust får man säga än så länge. Inte blivit den där bärande nyckelspelaren i Calgary, utan han har ju halva runt där i tredje, fjärde kedjan. Fått chansen högre upp, men inte tagit ändå.
Nej.
Och inför den här säsongen säger tränaren där att Geoff Ward, att vi pratade med honom och frågade om, vill du helst spela ytterforward eller center? Och han ville spela center. Han får inleda säsongen som center. Kommer tillbaks efter 4-5 matcher och säger nej, jag vill spela ytterforward. Får spela ytterforward. Så att det är inte så att de har behandlat honom dåligt eller någonting, utan han har helt enkelt inte tagit chansen. Däremot, det som ger Bennett lite värde trots allt är att han har varit fantastiskt bra i slutspel för Calgary. Han var intern poängkung i bubblan. Gjorde 8 poäng på 9-10 matcher där.
Just det.
Och totalt sett de här 4 slutspelen han har spelat lika många som Johnny Gaudreau. Så han har gjort fler poäng än Gaudreau över 4 slutspel. Så att han steppar ju upp sitt game när det är slutspel. Då.
Ja, det där är ju en intressant dynamik. Att Gaudreau försvinner när det blir slutspel och då kommer Sam.
Ja, precis. Point per game är 2 raka slutspel. Liksom. Så att det är lite märkligt. Men han vill helt enkelt ha en change of scenery, säger Ferris, agenten då. Men vi får se vart det landar. Men vi tog upp
det. Jag tycker det var en bra idé faktiskt, nu när jag tänker på det. Ja. Om det har liksom gått i stå där uppe i Calgary. Ja. Vad kan du säga honom någonstans?
Vad ska man kunna tänka sig? Nej, det borde jag sätta något förslag, men jag vet bara att det är lite krångligt nu. En sak som man liksom alltid glömmer i första läget den här säsongen är ju att det är expansionsdraft i sommar.
Och just det.
Han skulle kanske bli exposed för Seattle då. Och frågan är då om det är värt att trada honom nu och så mot något annat och som man i sin tur då måste expose. Det är svårt, men det måste man ändå ha med i beräkningen när man gör trader så här nu att man kommer tappa en spelare gratis i juli.
Precis.
Nej, jag kommer inte på någon bra klubbadress för Sven Bennett. Jag ber om ursäkt.
Ja.
Därför ska jag inte vara general manager.
Ja, det tycker jag i och för sig att du borde få.
Jag tycker
jag. Ja, jag tror du skulle bli en bra. Du har ju den här framtoningen av väldigt snäll och försynt och så. Men jag vet ju att när du väl har bestämt dig för någonting och vill ha något genomfört, då är du stenhård.
Okej. Okay. Ja, det låter ju som en general manager egenskap i alla fall.
På ett passive aggressive sätt som jag vet inte.
Ja. Det låter ju trevligt.
Ja. Så du skulle kunna ta hand om Ottawa Senators eller något sånt. Men det skulle vem som helst.
Jag skulle vara helt likgiltig mot Malkin och Letang här nu om jag fick jobbet.
Ja.
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 Nej, men jag tänkte en annan sak vi kan ta upp innan vi kommer in på lite, en liten specialare här var att det har ju ställts in ännu fler matcher, vilket ju är väntat visserligen, men visst började det kännas lite tajt att få ihop den här NHL-säsongen även om man räknar in den lilla bufferten av tid som finns mellan slutspel, eller grundserie och slutspel för att ha plats med de här uppskjutna matcherna.
Ja, det har blivit väldigt rörigt och stökigt och mycket inställda matcher redan. Och nu blev det ju riktigt kaotiskt här med New Jersey där som nu har 14 spelare på covid-protokoll. Man vet inte exakt om det innebär att de är smittade eller inte, men de har exponerats åtminstone. Och måste sitta ett bra tag. Och det hade ju då inträffat redan innan de i helgen spelade matchen mot Buffalo som nu också har då fått spelare på protokollet och upprördheten är stor i Buffalo.
Ja, precis. För det var ju några eller åtminstone något fall i New Jersey innan de här matcherna mot Buffalo i Buffalo. Och att man i Buffalos fall då tyckte att de matcherna skulle ställts in så att inte Buffalo hade blivit så här drabbats. För det är ju svårt att inte dra slutsatsen då att de har blivit smittade av New Jersey när det har börjat poppa upp fall även i Buffalo.
Ja.
Ja, det är svårt det här. Jag vet att alltså, hur NHL ska tänka för att de tror att det ska gå. De har ju sett hur NFL har lyckats fullfölja sin säsong utan bubblor. De har sett att det har funkat i baseballen till slut. Det har väl funkat någorlunda hittills även i NBA. Men hockeyn är ju en annan sport. Alltså, det är ju inomhus, det är kallt, det är fuktigt. Det är ultimata förhållanden för viruset. Det går liksom inte riktigt att jämföra med NFL där jag såg att det kom en stor rapport, liksom seriös rapportstudie som från NFL-säsongen och corona. Liksom, och där man kom fram till att det fanns ingen korrelation mellan att lagen smittar varandra. Liksom.
Nej.
Men då är det utomhus, det är en match i veckan och det är liksom det är inte samma förutsättningar som det är i hockey. För jag tycker vi har sett i Sverige har det varit jättetydligt att lag som har haft vissa coronafall under ytan kanske har smittat ner andra lag sen. Det har ju varit jättetydligt, så att det är klart att det existerar i NHL också. Och då måste man vara extra noggrann med sånt som händer mellan New Jersey och Buffalo nu när man liksom försätter ett lag till i en svår situation.
Ja. Vad jag tror vad gäller liksom framöver så hoppas man ju då dels att det blir situationen ljusnar, att fler och fler blir vaccinerade och inklusive kanske då även spelarna.
Ja.
Men sen tror jag ju också att det är ju inte, alltså de har ju marginal på så vis att slutspelet går att skjuta på för att fullborda grundserien. Alltså, under de här omständigheterna så kan de ju fortsätta under sommaren, det är ju bara så.
Precis, den finns det ju en bortre gräns också för hur långt slutspelet kan skjutas i och med att NBC vill ju verkligen att de ska vara klara innan OS, om det nu blir något OS. Ja. Det kanske inte blir något OS.
Nej, det är mycket som, det är många moving parts som det heter.
Ja. Ja. Ja, men nu ska vi komma in på...
Nej, det ska vi faktiskt inte. Jag har några saker jag vill diskutera också. Det slog mig. Ja. Som har hänt rent spelmässigt.
Mm.
Och jag måste ju nämna Tampa då här som jag har sett två gånger dina regerande mästare.
Tackar.
De såg väldigt bra ut mot Nashville två gånger om. Framförallt under delar av de två matcherna jag såg så spelade de ju helt fantastisk hockey, Jonathan. Ja. Rent allmänt, det ser bra ut, hör du, med ditt lag.
Ja, nej, men jag tycker det inte märks någon tydlig så här baksmälla att de är mätta och trötta och bara låter matcherna flyta iväg. Ställer ut skridskorna, utan de känns ganska inspirerade till och från och syr upp sådana där anfall som du fick se mot Nashville, för jag håller med om att de lekte hockey till viss del.
Under det var perioden. Nästan så gick det överdrift att de gjorde det för kallt och lugnt. Det var nästan lite förnedrande mot Nashville som har det betydligt svårare att få till det. Det var ju anfall ibland 5-5 som såg ut som att det var långa powerplay sekvenser.
Ja, precis. Jag tror faktiskt att Nashville vann skotten i den andra matchen, men om man räknar zontid så var det ju enorm övervikt för Tampa, för att det var bara för att de åkte ju runt och lekte istället för att skjuta nästan.
Ja.
Men jag tycker som Tampa-fan då, så ja, det kanske du noterar någonting. Jag tycker till exempel en sån som Matthew Joseph som har fått liksom större förtroende nu när de har tappat några forwards, typ Paquette har ju försvunnit och sådär, och Kutcherov är ju borta. Att han har verkligen klivit fram, att det som man verkligen behöver när man som contender blir av med spelare, så måste ju liksom underifrån fyllas på. Och de måste ta klivet, den typen av frågeteckenspelare. Och jag tycker en sån som Matthew Joseph ser jättespännande ut den här säsongen.
Ja, och sen bekräftades bilden som du har väl nämnt någon gång, att Steven Stamkos är väldigt bra igen.
Ja, jag. Precis. Ja.
De här matcherna, verkligen. I och med att han är så bra så märker man inte så mycket av att Kutcherov är borta än.
Nej, så han är typ lika bra som Kutcherov var förra året, och då var det ju, ja, i grundserien var det ju båda två med, men i slutspelet så var det ju inte, så var det ju Kutcherov istället för Stamkos, kan man säga, och nu är det vice versa, och det är inte så stor skillnad. De är olika som spelare, men slagkraftmässigt i Tampa blir det inte så stor påverkan faktiskt.
Nej, och det är lite skrämmande att tänka att Kutcherov kommer tillbaka i slutspelet, och så om Stamkos håller sig hel och frisk, de tillsammans, oj oj oj.
Ja, då kan det bli en till banner.
Ja, sen fick jag ju se Victor Hedman ju mål och fick höra, det rök man ju till, för att han har en ny målsång i år. Och plötsligt ekar Roger Pontares När vindarna viskar mitt namn genom Amalie.
Det kanske är nästa gång du ska gå och hämta kaffe så får jag sjunga den.
Ja, det var ju humor. Vänta nu, vad är det här? Tidigare har han haft den här Taking Care of Business när han har gjort mål.
Ja.
Men när jag pratade med honom efteråt på telefon, man får inte träffa spelarna. Och han, ja, Pontar är en av hans stora idoler, och den låten är en av hans favorit. Han kände som att han var hemma när han hörde den. Och vart ju mäkta upprörd när han fick höra att jag som recensent en gång i Melodifestivalen sågade just den låten och vart ute. Väldigt läsarstorm, för den vann ju då.
Just det.
Ja. Så ja, och det är också intressant för att Roger Pontar är från Bockträsk, precis som Nils Höglander. Så
ja, just det. Det är en extrem överrepresentation av Bockträsk i NHL just nu.
Ja, det är det. Det är det. Humor. Och apropå Vancouver, det finns ett par till saker här jag vill komma på att jag vill prata om. Jonte. Ja. Vancouver åkte på stryk igår igen av Montreal. Och Montreal som ser för jävla bra ut.
Okay.
Och vilken triumf det är för Bergevin att hans nyförvärv är så bra.
Alla presterar ju. Toffoli är ju en dunderhit och Josh Anderson. Och, ja.
Men det var ju Anderson och Toffoli som de vann igår som gjorde målen. Två var. Och Toffoli då, han har gjort sammanlagt 9 mål. Han är bäst i ligan. Och 8 av dem har han gjort på 5 matcher mot Vancouver. Laget som spelade för i fjol.
Det är ju... ja, där är klyschans släkten värst. Den har aldrig varit lika mer passande. Liksom.
Nej, och Jim Benning måste ju förbanna sig själv att han inte gjorde mer för att behålla honom.
Nej, precis. Även om det har gett utrymme för Bockträsks finest.
Ja, men vilken, alltså han sänker dem på egen hand. Han gjorde 6 mål med Vancouver på hur många matcher som helst. Nu har han ju 8 mot dem.
Ja, det är sjukt. Det är en sjuk utveckling, men det är absolut, man ska lyfta upp hatten för Bergevin för hans moves här. Och hur han har lyckats. Alltså, vi trodde mycket på Montreal för säsongen utifrån vad vi såg i slutspelsbubblan då, där de ju verkligen presterade bra kollektiv hockey, och dessutom Nick Suzuki verkligen, och även Kotkaniemi och sådär, syntes tydligt att de har tagit stora kliv. Men nu boostade med de här nyförvärven dessutom, så känns det som att Montreal inte bara en utmanare utan snart är de ju en contender liksom.
Ja, jag tycker det börjar kännas som, alltså de har ju börjat bra förut och man har sett dem svaja till sen, men det känns som the real thing nu, tycker jag. Det bara är så. Och ja, en kul story.
Ja. Jag ville säga en sak till från det där med Pontare och Hedman och sådär. Är det inte så att William Karlsson kör Karlsson, världens bästa Karlsson? Jag tror den går i
Team Homer.
Ja, precis.
Mm. Fast det är inte han bakom, utan det har ju klubben där som är så kreativ. Det har de hittat själva.
Den har de hittat själva, okej.
Okay. Ja, men det borde bli fler som drar in svenska låter. Vi hade ju Markström, Jakob under All-Star i fjol. Då fick
just
välja en låt själv. Och han hade ju då Kenta just Idag är jag stark.
För ja, just det var ju också en stor grej då. Just det.
Pappa stod i Hammarby, Anders Markström, och det var en hyllning till honom från sonen.
Just det. Ja, det var fint. Mm.
Men du, sen vill jag också nämna ett lag som är raka motsatsen i Kanada. Som jag vet att du före säsongen och jag med för den delen sa att de blir bättre i år. Och efter premiärsegen mot Toronto så tyckte vi att vi hade fått det bekräftat också. Well, sen har de förlorat varenda match och åkte på 9:e raka av 10 möjliga igår. Mot Edmonton. Ja. Och det är också vad jag pratar om då. Och de är riktigt usla.
Ja, de är så klappusla så att det är helt fantastiskt. Eller på sen. Nej, men det är ju... Nej, men det är konstigt. Eller konstigt kanske inte med den backuppsättningen. Men de förstärkte ju ändå tydligt inför den här säsongen. Och jag tycker ändå att...
Ja, men det är för att man tror bara för att det kommer in spelare med kända namn. Det här blir bra. Man ska få upp det som ett lag också. Man måste ha en coach som kan bygga lag av de ens... av en främlingslegion som det har blivit, och det har inte alls funkat.
Nej, precis. För DJ Smith, där tränaren, har ju inte stärkt sina aktier direkt.
Nej, det har han inte. Nej. Jag räknade upp 5 coacher igår som jag tycker borde få sparken snabbt och ersättas av Boudreau eller Gallant. Och han är en av dem. Din favorit i San Jose, Boffner. Queen Rangers.
Heinz i Nashville.
Heinz i Nashville och Blashill i Detroit. Det är de jag tycker borde sitta på heta stolar.
Ja. Nej, precis. Men jag får lite New Jersey-känsla i fjol av Ottawa, fast i ännu högre utsträckning. Att det blev för mycket nytt på en gång och att de inte liksom fått ihop helheten alls.
Nej.
Däremot tycker jag att man ser ändå lite hopp i form av Josh Norris, Drake Batterson, Tim Stützle, de här unga spelarna. Visst, de är inte tillnärmelsevis redo att liksom axla stort ansvar än och liksom lyfta detta Ottawa i tabellen, men man ser att där har de något att bygga på i alla fall. Snarare än Derek Stepan och Eric Goodbranson. Liksom.
Ja, Paquette. Stackars Paquette, han gjorde sin första poäng igår i form av ett mål. Mm. Och man har svårt att inte tycka synd om honom som har bott i Tampa och spelar för bästa laget i världen och vann Stanley Cup i oktober. Nu är han i den här skitkommen.
Ja, precis. Nu hamnar han i Ottawa istället med allt vad det innebär. Ja.
Poor Cedric. Ja. Jag vill också nämna till dig. Nu kommer det mycket.
Nu kom det. Det bara flyger ur saker här. Ja.
Men det här får vi väl snart återkomma till. Men det är väldigt roligt nu att det är bara ett år till OS. Om det nu blir ett OS, ett vinter-OS.
Mm.
Och det är kittlande så till att alla har nu börjat spekulera om hur trupperna ska se ut. Athletic har kört ut Kanadas trupp till exempel.
Ja, det är ju extremt spännande med tanke på urvalet, men även Sveriges.
Ja, absolut. Och det här kommer vi väl att diskutera, men jag en snabb anmärkning eller iakttagelse är att USA, vilket lag de kommer att få på pappret igen. De känns på backsidan och målvaktssidan minst lika bra som Kanada.
Ja, nej, men absolut. USA har ett otroligt starkt lag, och när vi ändå pratar om det så, jag menar, Finland kan väl verkligen, jag menar, de är alltid med och utmanar, men det känns som att de börjar namnmässigt, profilmässigt hota i toppen också.
Ja. Ja, Sverige. Ja. Vi har Conn Smythe och Norris Trophy-kandidat, sen är Victor Hedman Och en John Klingberg som är bättre än någonsin just nu.
Ja, Markström i kassen känns ju som att det inte behöver vara så tungt att tappa Lundqvist. Liksom.
Ja, och Lehner.
Ja.
Mm. Det där kommer något avsnitt framöver när vi går igenom alla trupperna, Jonte.
Precis, så kommer det bli. Mm. Ja, men ska jag ta...
Du sitter och väntar med fingret på avtryckaren för att få göra ditt special här.
Ja, precis, exakt. Jag har tagit ut 5 besvikelser den här säsongen och det lät ju lite deppigt. Men förra veckan så pratade vi ju, hade vi ju väldigt massa positiva överraskningar.
Mm.
Då gick vi igenom division för division och hade 5 förslag var det där liksom. Men nu har jag tagit ut 5 besvikelser bland spelarna hittills. Och många av dem har vi pratat om redan till och från hittills under säsongen. Men det är några, ja men det är värt att lyfta fram lite extra och liksom diskutera kring. Så att här har vi mina 5 namn.
Ja.
Nummer 1 har jag tagit, ja det är ingen rangordning så. Men först ut blir Rasmus Dahlin.
Jaha, det var hårda bud.
Ja, precis. Alltså, jag har faktiskt inte med Elias Pettersson på den här listan. För han tycker att vi har pratat så mycket om och han har ändå gjort lite poängar på slutet.
Ja.
Men ja, Dahlin, jag tar han mycket på grund av att jag själv har hypat upp han så mycket.
Ja, precis. Det är ju du.
Det är ju framförallt jag som har hypat den här säsongen. Men jag tyckte att det var såna fina förutsättningar för honom att få det här enorma, riktiga genombrottet i år. Det är kontraktsår. Det är... ja, men de får in till Hall, till PP, de förstärker laget i allmänhet. Det är Krugers andra säsong och liksom hans stil börjar liksom sätta sig lite grann. Han har ju byggt på sig massa muskler och massa kilo. Nu är ju liksom en 90 kilos pjäs numera. Men än så länge har varit den kanske hans svagaste säsongstart i hela NHL-karriären här. Och han har ju till och med varit bänkad i en match där han bara spelar 10 minuter för att han Kruger verkligen ville markera.
Ja, men det känns som framförallt att det är dina egna förväntningar som har kommit på skam.
Ja, men det är 1+2 när man står på efter 10 matcher. Det var man inte vad man hade räknat med. Han har varit inne på 9 fler baklängesmål än han varit inne framåt. Så att, det här är ju inte, det är inte positivt för draft 1 från 2018.
Nej, okej. Okay.
Och samtidigt så är det ju så att backar, det finns ju en gammal klyscha liksom att det tar längre tid för backar att figure it out. Det är verkligen, har blivit mitt nya ord, förlåt, i NHL. Ja, men till exempel Hedman, hans tredje, fjärde säsong i NHL, då pratade vi, han draftades 2009, kommer ihåg 2012, VM hemma här i Globen när han blev så otroligt utskälld och låg ju till grund för att Per Mårtsen petade honom i OS 2014 för att han gjorde bort sig den turneringen och blev petad och blev lite hackcykling.
Inte det hårda bud.
Nej, men gjorde bort sig. Men han var ingen bra i den turneringen helt enkelt och hade många misstag och sådär. Men sen föll bitarna på plats och nu är han ju NHLs bästa back liksom.
Ja.
Och jag tror att det kanske är lite liknande för Dahlin, också en storväxt pjäs. Han är 188 cm lång liksom att ja, men fatta NHL liksom. Och anpassa sitt spel till det.
Ja.
Och få alla pusselbitar på plats. Samtidigt kan man ju tycka då, men nu har det blivit en trend att många unga backar liksom etablerar sig snabbt, att liksom Cale Makar och Quinn Hughes blir årets rookie, liksom att de slåss om den titeln, och vi har Charlie McAvoy och massa exempel, men det är lite andra speltyp ändå än Dahlin med hans storlek liksom, så jag vet inte, men det, ja, vi ska absolut inte döma ut Dahlin än. Det är ju klart ingen som gör det, men det kan mycket väl bli en Hedman utväxling på honom snart.
Jag tror att det är bra för unga spelare att få lite motlut också och ta sig igenom svårigheter. Det är bara utvecklande.
Precis, för Dahlins karriär fram till NHL här har ju varit så enormt spikrak uppåt, så att det här är ju liksom, det är nu han för första gången sätts på prov ordentligt och blir lite ifrågasatt, och det kan ju som du säger vara nyttigt också.
Mm. Ja, nu är det hårda ondskan som är framme.
Ja, men det är ju det som är temat när det besviker sig, vet du. Men då tar vi nästa namn på listan, och det är ju då från Ottawa, Matt Murray.
Ja, fast det var ju inte minsta förvånande. Det har vi sagt hela tiden att han är överskattad Morris. Han är inte så bra.
Nej, precis. Men man måste ändå nämna han på en sån här lista när han blir den dyraste målakten under off-season och skriver ett dyrare kontrakt än vad både Lehner och Markström fick till exempel.
Ja, men det är för att Ottawa inte riktigt vet vad de håller på med.
84,9% hittills.
Ja. Mm. Ja, han har ju ingen bra backa framför sig. Eller det ska man försvara honom med. Men jag tycker det var givet att det skulle bli en flopp.
Ja. Om jag nu ska inte vara ondskan och vara lite liksom försvara Murray. Så, det som man ändå kan liksom se som orsaker till att hans karriär har pekat neråt nu efter brutalt otroliga starten med 2 Stanley Cups. Han vann ju Stanley Cup redan innan han var aktuell att kunna innan det var legitimt att han ens skulle kunna nomineras till årets rookie. I och med att han debuterade i princip i slutspelet.
Ja.
Så har det liksom declinat, men han har ju haft en hel del skadeproblem. Och sen tog det ju enormt hårt naturligtvis när hans pappa gick bort. Det var ju, han var ju, alltså det tog ju väldigt hårt på honom. Så att han har haft det tufft sen dess. Och han har ändå försökt nu, alltså jag vet att i somras som gick här så tog han hjälp av en ny tränare, samma tränare som Connor Hellebuck har. Adam Francilia, eller vad han heter, alltså en personlig målvaktstränare, liksom en målvaktspete om man kan kalla det så, en konsult. Jag tror han är lite knuten till San Jose nu, men han hjälper lite målvakter här och där för att förbättra sitt spel. Och Hellebuck blev ju plötsligt en vässina målvakt med hans hjälp. Den killen i alla fall påstår att Murray har lite liknande kvaliteter som Hellebuck har, och att det skulle kunna gå på ordning på honom. Att han kanske tar ett steg bakåt nu i förändringen, men att det kan leda till 2 steg framåt när hans metoder börjar sätta sig hos Murray. Så vi får se.
Ja, det är svårt när man är i ett så dåligt lag också.
Ja, det är ju framförallt det som är problemet. Underliggande siffrorna hos Otta var ju katastrof, så att det är enormt svåra lägen han utsätts för.
Även de icke-underliggande siffrorna är katastrof.
Ja, de överliggande siffrorna är inte så imponerande heller, så det spelar ingen roll vilka siffror man tittar på. Då tar jag nästan namn blir en duo. Jag har 2 duos.
Jaha, blir det ju fler än 5 namn.
Ja, precis. Men jag klumpar ihop 1-2 punch i Nashville. Matt Duchene och Ryan Johansson.
Ja, visst. De har jag suttit och tittat på. Framförallt tittat på, ändå inte sett Matt Duchene.
Nej, precis. Nej, just det. Det är väl ett betyg.
Han åker omkring och gör ingenting.
Nej. Och han kostar alltså $8 miljoner per säsong. Precis lika mycket som Ryan Johansson. Och det är bland de dyraste 1-2 punchen i ligan. Alltså det är ju klart mer än vad till exempel Boston betalar för Bergeron Krejci. Eller vad Calgary betalar för Lindholm och Sean Monahan som 1-2 centra. Liksom. Så att det går ju inte att ha så dyra spelare som inte producerar någonting. Båda står på 0+3 hittills.
Men jag vet inte om de är så... Alltså det är inga överraskningsfloppar. De var ju inget bra i fjol heller.
Nej, precis. Men det är ändå... Nej, jag tycker ändå att det är värt att nämna här. Men sen är ju frågan liksom vad som händer i Nashville. Det har vi lyft flera gånger. Men det är ju... alla som kommer dit, de slutar göra poäng.
Ja.
Och framförallt nu under John Hines. Känns det.
Ja, jag tycker ju att John Hines är stora problemet. De har en dålig coach.
Men jag säger det igen. Senast att göra över 70 poäng i Nashvilles organisation var Jean-Pierre Dumont 2007.
Ja, det är... Men då har de ändå varit i Stanley Cup-final.
Ja, men... Ja, nästa namn är ju ett sånt som vi har kommit in på redan här när vi pratade Patrik Alvin. Och det var ju då Jevgenij Malkin.
Ja.
Ett mål.
Ja, han har sett väldigt tam ut och ointresserad ofta. Som att han inte liksom kan engagera sig i det här.
Nej, och som jag har förstått det lite grann också så har han inte tränat speciellt bra inför den här säsongen. Delvis på grund av att det varit ganska dåliga förutsättningar i Ryssland här under pandemin. Så han har inte kunnat sköta sin off-season-träning på samma sätt som han är van vid. Det har väl egentligen alla spelare drabbats av, men i Malkins fall så ska det ha påverkat en hel del. Och när man är uppe i hans ålder, han är ju 86, va? Så att han är 35 år här. Och jag menar, Lidström till exempel pratar om att ju äldre man blir, ju mer måste du träna under off-season. Henke Lundqvist var ju verkligen så också. Hårdare och hårdare off-season-träning ju äldre man blir för att upprätthålla den fysiska status som krävs för att spela NHL. Chara Jaromir Jagr liksom.
Ja. Ja, men,
i Malkins fall så syns det kanske att han inte är speciellt bra tränare då, för som du säger, han ser lite gammal ut, han ser slö och trött och ointresserad ut, och det håller ju inte.
Nej, det gör inte det.
Så ja, till hans försvar, innan man dömer ut honom totalt, så vill jag bara säga att året innan då, innan pandemin, den grundserien vi såg i fjol, var ju hans poängsnittmässigt typ näst eller tredje bästa hela karriären. Så då var han verkligen inte på väg ut för. Men det kan gå fort.
Mm.
Och då kommer vi till den sista duon. Mitt sista namn. Eller mina sista namn blir det ju på listan. Och det är backparet. Som inför säsongen kallade för ligans bästa backpar. Seth Jones och Zach Werenski.
Jaha, har de varit så? Det har jag inte tänkt på.
Ja, men de har inte haft någon vidare start. Dels har de inte producerat i någon utsträckning alls. Den ena står på 1+1 och den andra på 1+2. Och framförallt så har de inte varit bra defensivt heller. Jag gillar ju verkligen de här två spelarna, inte minst Seth Jones. Men ja, om man bara räknar antalet mål de varit inne på bakåt, så är det... Är det, om man räknar snitt, så är det mer än dubbelt så många mål bakåt jämfört med i fjol. Alltså under hela säsongen i fjol var de bara inne på 21 baklängesmål, trots massor med speltid i 5 mot 5 då. Medan i år så är det, har de redan varit inne på 7. Och det kanske inte låter så mycket, men om man liksom multiplicerar och håller på för att få ihop ett snitt, vad det skulle innebära på motsvarande matcher förra säsongen, så skulle det bli 50 nästan insläppta mål.
Ja, det är inte.
Så det är mer än dubbelt så mycket som i fjol. Så att de har inte varit bra offensivt, och de har varit ovanligt svaga defensivt.
Okej.
Ja.
Då får de man. Jag hade trott att du skulle nämna några Rangers, att
Zibanejad till exempel.
Zibanejad och Panarin inte har kommit igång alls. Det har de inte. Man får känslan av att Mika lider av att han blev sjuk förra säsongen och inte riktigt kom ut ur det.
Nej, precis. Det kan mycket väl vara så. Ett exempel på det är ju han Marco Rossi. Första valet för Minnesota, som man hoppade skulle debutera.
Ja, men han har ju riktigt sjuk. Han kan ju inte spela alls. Det är inte så. Menar bara att han inte kom igång mycket i konditionsmässigt.
Precis, men jag menar det att, ja, och det är ju ett extremt fall, Rossi då, men alltså den här sjukdomen har vi ju sett i många sporter att det är inte så lätt att komma tillbaka från.
Nej, är du helt återställd vad gäller smak och sånt?
Ja, det är jag, men jag hade ju en mildare form, för att det var ju bara 2-3 dagar som det var riktigt illa för mig, och jag fick tillbaka smaken efter en vecka ungefär.
Ja, bara i fin form.
Ja, nej, men jag hade typ. Men ska vi ta någon OS-trupp nästa gång kanske?
Kanske det.
Jag är lite sugen på det faktiskt.
Ja, det får vi tillfälle att återkomma till. Vad tycker du egentligen? Jag får fråga det. Det. Man hör fler och fler säga att det är inte så jättekul det här med att alla möts om och om igen. Det känns ju som vissa lag har möts 7000 gånger redan.
Ja, precis. Och jag har hört vissa som... tycker att det blir lite konstigt i ett NHL-historiskt perspektiv, att det känns så väldigt artificiellt liksom i statistikkolumnerna nu, när till exempel Leon Draisaitl och Conor McDavid gör så brutalt mycket poäng när de kan möta 8 av 9 gånger på en säsong.
Ja, men såna vad heter det? Det finns ett ord. Flukes. Det har ju hänt förr när vissa lag har varit i divisioner där det har varit riktigt dåliga lag. Men det blir mer framskjutet nu då. Jag tycker mer det är, den där sortens invändningar tycker jag är konstigt. Jag menar mer att det inte är lika roligt att titta som vanligt varje kväll.
Nej, det är ju naturligt, i och med att, som du säger, det blir mycket samma matcher, och det är ju tråkigt när det inte är någon publik. Liksom. Ja. Det blir inte samma drag naturligtvis. Men jag är inte... Jag klagar faktiskt inte. Jag är fortfarande lite hög på det här, höll jag på att säga. På att det är hockey igen.
Ja, det går upp och ner för mig, får jag säga. Ibland är det sådär.
Ja. Nej, men det är en kort säsong i alla fall, så att snart kommer det märkas att matcherna betyder väldigt mycket.
Ja, det är sant.
Och då kanske det är bara kul att de möter samma lag i samma division hela tiden. Det är som slutspel.
Ja. Ja, vi håller hoppet uppe.
Ja. Ja, men då så. Sätter jag punkt där.
Ja, vi säger så, återkommer framöver.
Ja, det gör vi. Vi hörs nästa vecka igen och då kanske det blir ett OS-lag helt enkelt. Och massa annat säkert också.
Yes. Ja, tack för den här gången. Hej, hej.
Hej, hej.
Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå,
hallå. Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Gud och Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från kollesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som rattar in hans blogg.
Och lyssna på hans podd.
One, two, times, speed, so much blood.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, times, speed, so much blood.
Hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, times, speed, so much blood.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, times, speed, so much blood.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, time, speed, so much blood.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, time, speed, so much blood.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.